With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Kära poddlyssnare, då är vi här igen. Podden nummer 21, det är oslagbar också.
Ja.
Oslagbart helt enkelt. Det går snabbt när man har kul. Men har du koll på varför 21 är oslagbart förresten?
Nej, det har ingen aning.
Ja, det har ju med kortspel att göra.
Mm.
Eller?
Ja, det vet jag. Du är en riktig korthaj har jag förstått.
Ja, jag spelar lite poker, eller som man säger i Skåne, poker.
Ja, det säger... Vad är det med detta med kort? Det säger också alltid poker. Och då säger folk, vad menar du? Poker, sånt kortspel.
Ja, men det är ju poker, är det väl? Men poker är lite... Mm. Man sa det i Skåne i varje fall. När vi spelade... Jag minns när vi spelade i gamla fotbollslaget Olympic som jag tillhörde. Då spelade vi väldigt mycket i en gammal jävla buss som vi åkte i. Till bortamatt för långt och så. Och då på en res, och det var mycket poker.
Mm.
Och det fanns en guldkalv där som hette Anders Lerby, eller Anders Bengtsson, han bytte namn till Lerby sen. Lät ju rätt fräckt. Som Sören Lerby, du vet.
Ja, ja.
Fotbollsspelaren. Och skitsamma, i varje fall så spelades det poker.
Ja.
Om pengar. Och det var ju långa resor då, så man kunde ju dra in en hel del. Det var ju ibland till Värnamo och Linköping. Det var ju
sjukt långt.
Men så var det en match i Tomelilla som ju ligger på Österlen. Då skrek tränaren Leif Fille Olsson, som han heter, så skrek han, för att han hade varit, det gick inte så bra för Lerby på kanten. Legolas kallar vi honom också, för han hade ett jäkla hästakliv. Men då skrek han: Lerby, vad i helvete är det med dig? Vad har hänt? Är du skadad? Det hade gått kanske en halvtimme innan matchen, och då sa han: nej, jag mår fanta mig inte bra. Vad är det? Ja, hur hade du själv mått om du hade toskat 2000 till Tomelilla? Och sen blev det stopp på pokerspelet till matcherna. Bara därifrån.
Ja, ja.
Ja, ja, så kan man också knäcka. Men det är 21, det är ju ett klätt kort och en tia. Så ja, du kan ju det. Du kan väl räkna.
Men vad är ett klätt kort?
Ja, det är ju de som har kläder på sig. Det är ju en dam, en knekt och en kung.
Det heter väl drottning? Hallå?
Ja, nej, det heter dam.
Jaha, okej. Okay. Men det är ju en drottning på bilden. Varför säger du kung? Du säger ju inte en herre. En dam, en herre och en knekt.
Det är faktiskt en jävla bra fråga.
Ja. Nej, jag vet inte.
Det skulle kunna vara... Det skulle ju, ja, men det är ju faktiskt rätt. Det skulle kunna vara en herre, en dam och en påg. Alltså en pojkspoling.
Ja, det var knäktare.
Det var militär. En knäkt. Ja. Det har inte jag tänkt på. Det är faktiskt en fantastiskt bra fråga. Varför säger man inte... För Queen heter du väl på engelska?
Det antar jag. Jag har inte spelat...
Jo, men det heter
jag
ju spelat jo, men det heter Queen. Ja, men Queen, det är en väldigt bra fråga. Varför heter det då dam?
En gång så beklädda kort, alltså med kläder på. Alltså det är något med kortspel och kläder. Alltså jag är inte totalt ointresserad av kortspel. Jag har aldrig, kunde aldrig därför. Det var så hemskt. Ett tag som de spelade klädpoker. där man förlorar skit. Ja. Ja, jag visste inte, jag ville ju vara med, men jag visste inte vad man gjorde. Och det var ingen, ja, whatever. Men det andra är liksom att sådana kort med eller utan kläder, det fanns ju sådana som man liksom vickar på dem, så då damen blir då naken och sånt där.
Jaha, vad är det för?
Jag vet inte, men tydligen var det någonting som mina kollegor köpte i Amsterdam när vi mötte och förlorade den där, du vet, 4-0 mot Holland, ja, i Amsterdam. Då, för att fördriva tiden på dagarna där, tror jag, så satt Lyr och Johan Orenius och fotografen Nils Petter, tror till och med Disco var med där. Jag satt och läste en bok, jag är så jävla kulturell och fin av mig. Men de satt vid bordet bredvid och spelade kort. Och det var kort, damerna, drottningarna, det var inga kläder på sig på korten. Det var kort som inte var klädda helt enkelt. Det var något Orenius hade köpt i Amsterdam.
Det är ju inte, det var ju inte seriöst. Det låter ju inte. Kort spelar man med riktiga kort. Nej, men det där låter ju inte. Om Disco var med kan det inte ha varit seriöst. Med den typen, och inte med den typen av kort. Jag har ju spelat riktiga pokerturneringar.
Ja, du har du.
Ja, för fan. Texas Hold'em. Bland annat, jag åkte på ett par turneringar och gick ändå hyggligt långt. Ja, kommer... Bland annat en i Portugal, och även Patrik Sjöberg var med som någon sorts dragplåster.
Men
utan att han hade något, vadå, han låg vid, du vet, vid poolen och tog en poolfylla.
Ja.
Och spelade imorgon. Han tröttnade efter en timme. Jag gick all in 4 gånger i rad.
Ja.
Fjärde gången gick det inte, sa han. Det var så åkte han ut. Det var lite speciellt. Sjöberg. Men det är ju program nummer 21. Det var en väldigt lång inledning. Men program nummer 21 är det.
Den enda jag känner, det är, och du har glömt vad han heter också. Du vet, Hammarby-spelaren, landslaget.
Eskilsson.
Ja, det, jag känner en som är pokerproffs.
Ja. Och detta, Olsson, för oss automatiskt in på Östersund. Där jag sitter här och nu, för Eskilsson är ju härifrån. Väldigt snyggt att du leder mig in på det. Jag sitter nämligen på Pressgatan i Östersund, som är någon sorts gågata på ett hotell. Denna måndag när detta spelas in. Det är skillnad, är det, Olsson?
Ja, det är skillnad. Jag sitter här med ett berg av kycklingvingar runt omkring mig och bara liksom smörjer kråset. Jag vet inte riktigt vad kråset är heller, och jag vet inte hur man gör när man smörjer det, men som tur är så är korten klädda i alla fall.
Ja, i New York sitter du, glider, smörjer kråset. Det kan vi också fråga våra lyssnare. Jag har varit i kontakt med en lyssnare.
Nej!
Det är lite ring så spelar vi. Men han...
Var det en skiva i potten?
Nej, det var en kylskåpsmagnet. Nej, men han kom fram till mig och sa att jag var ju i Lund faktiskt med tv-laget och fotboll, och då kom han fram till mig och sa att han lyssnade på podden, han åkte mycket bil och lyssnade på podden, och då hade han skrattat oerhört mycket när vi hade en diskussion om trav, för han jobbade med trav, jag tror han jobbade på ATG eller någonting, jag har glömt,
ja.
Det var en intressant sittning i Lund i helgen, så allt minnet är inte helt hundra, men han hade skrattat väldigt mycket när vi hade diskuterat elitloppet, och det hade jag glömt att vi hade gjort.
Ja.
Har vi gjort det?
Ja, det har vi tydligen gjort, jag kommer ihåg det.
Ja, och han tyckte det var väldigt roligt. Så att det hade vi i alla fall en lyssnare, skönt att ändå ha lyssnat kontakt.
Men du, vad gjorde du i Lund?
Ja, så vi spelade ju fotboll med tv-laget i Kävlinge.
Just.
Och då bodde vi i Lund.
Ja, okay.
På Hotell Lund, ja, som var väldigt fint.
Mm.
Så det var därför så träffade jag dem där. Nej, men det den stora grejen när detta nu spelas in på en måndag, det är ju den att vi alldeles nyss tog del av nyheten att Jörgen Lennartsson har fått sparken från Elfsborg som tränare, och det visste man kanske att det skulle komma någonstans.
Ja, kanske inte redan så här tidigt. Jag trodde nog han skulle få säsongen på sig.
Ja, men kicken har fått, och det sensationella, det stora i detta är ju att det är Claes Ingesson, denna gamla 94-hjälte som jag sätter.
Ja, det är alltså... Nej, men det är så här. Den här nyheten var som en sån här tvåstegsraket. Först kom liksom Lennartsson för sparken. Wow, oj, redan nu, tänkte man. Jaha, där ser man. Var det så illa? Eller vad är det de ska rädda den här säsongen? Liksom? Allsvenskan är ju körd och Europa League, det går väl som det blir. Det var den ena raketen. Sen kom då liksom den pang, den riktiga bomben. Claes Ingesson tar över. Visserligen är det förmodligen bara säsongen ut, kan jag tänka mig. Men bara det att den här mannen, spelaren, myten, legenden, är så pass frisk nu efter sin sjukdom att han kan ta över och träna ett allsvenskt lag. Det är faktiskt en story som är inte osannolik, det är de väl inte, men den är förbannat skön att ta del av.
Ja, jag håller med dig. Det är ju nästan lite Hollywood på den, va? Skulle kunna bli en film med sån ljuv musik på slutet och alla reser sig upp och applåderar amerikansk film. Där vi alla kan slutet. Men för slutet var ju dessutom inte givet här på något vis. Inte ens i verkligheten.
Nej, det var det inte.
Jag har haft en hel del kontakt med Claes efter det att han blev sjuk i denna otäcka form av blodcancer. Och jag kan ärligt säga att jag kände nog ändå lite grann både med hjälp av eller via människor runt omkring honom och även med honom själv, att den här sista grejen han gjorde med den här, det här stamcellsbytet, så var det ju antingen eller.
Ja.
Och att det inte var helt säkert, jag visste ju inte själv hur det skulle gå, det kunde gå ett käpp rätt åt helvete. Mm. Och därför är det ju med väldigt stor glädje som man får en känsla av att han nu är tillbaka och är riktigt frisk. För jag tror inte att han hade tackat ja ens till det här tillfälliga jobbet om inte han hade varit 100% frisk.
Nej, han är den typen, så han kan vara väldigt brutalt ärlig. Så att, jag antar att han är både mot andra och mot sig själv. Så att, nej, hade han varit dålig så hade han inte klart. Men nej, detta ska bli jättekul att se vad det ska bli av detta.
Tredje bomben är ju lite att lilla snälla Elfsborg, det liksom gör någonting som de sparkar en tränare, eller hur? Det känns lite som att som någon sorts, som en präst som svär i kyrkan.
Ja. Men du har ju...
Nu vill präster förjävliga i sig, och sällan jag i kyrkan. Så det kanske de gör.
Hela tiden har jag hört också från folk som säger att jävlar, det...
Nej, men det är sånt lite språk som att, i kyrkan den, nu,
det är folk...
Det är lite som att den präktiga grannfrun är otrogen med någon på jobbet.
Men du har ju känt...
Som har tatueringar.
Tatueringar?
Ja, men jag... Typ så.
Men du har ju känningar i Elfsborg. Vad är bakgrunden? Alltså det är det som är så fascinerande med allt detta. Hur för ett år sedan då, jag var ju själv i Borås och tog hyllningarna och Lennartsson var kung och det var liksom, ja, allt, det liksom, han gick ju på, han bas ju fram på gatorna där, och nu är han plötsligt inte vattenvärd, han får till och med sparken, vilket är lite konstigt. Jag menar, han blir kanske ny förbundskapten när Erik Hamrén får sparken, om han nu får det. Är det inte så snacket går liksom. Så jag vet inte, vad är det som har hänt? Är det Anders Svensson som är missnöjd? Anders är också blivit med åren och med ålderns rätt och blivit väldigt ärlig i sin framtoning, och han var väl inte så riktigt nöjd med deras bortamatch ute i Europa senast.
Så det kan man säga att han inte var.
Ja. Ja, jag...
För att dra till och med ett understatement.
Ja, jag vet inte
vad du tror att jag har för känningar i Elfsborg. Som du insinuerade.
Nej, jag insinuerar inte, men man känner väl vissa andra. Jag har känningar i Halmstad, men det har jag inte längre. Men man vill ju gärna ha lite inside info.
Enda känningarna jag har nu för tiden är i Baden. Men jag tror ju att det har vuxit fram ett missnöje från spel. Det har man ju sånt märke. Man är inte dummare att man märker av det bland spelarna, och då är det inte konstigt att lagkaptenen Anders Svensson är den som dels tror att han har varit mest kritisk till Lennartsson och det jobb de har gjort. Alltså både på och vid sidan av planen. Mm. Och dels är han ju lagkaptenen på något vis liksom rösten utåt, som du var inne på, med rutinen i bakgrunden, med all rätt liksom, på något vis. Jag tror att det är uppenbart en någon form av mismatch. Jag tror inte att Jörgen Lennartsson är en dålig fotbollstränare. Jag tror inte att Elfsborg är på något vis, ja, i slutändan så valde de väl fel tränare. Jag tror bara att det inte funkade. Det var som ett vilket äktenskap som helst.
Ja, men herregud, han hade ju...
Det gick åt helvete, ja. Som det brukar göra.
Gud. det humöret nu. Men jag menar Göran Lennartsson, sen jag började åka, eller sen de byggde Borås Arena, så den första man såg i pressrummet vid fikabordet och bullarna och kaffet, allt, det var Göran Lennartsson. Och den sista när man gick därifrån, han satt ju kvar och tryckte i sig av kakorna och bullarna. Så jag fattar inte hur, jag menar, om man nu talar äktenskap och sånt, de hade väl känt på varandra väldigt, väldigt länge. Det känns som i väldigt många år. Och det kändes ju så givet när han väl blev tränare. Va?
Jo, men hur många äktenskap har inte inletts med att säga att, ja det säger man väl hos prästen, att man ska leva lyckliga i alla år och så.
Jag vet inte vad man säger.
Till slut, i väldigt många fall så visade det väl sig att att det inte fungerar i slutändan.
Men vadå, säga till prästerna, han säger bara för åt helvete, så som de pratar i kyrkan nu.
Ja, det gör han nog. Men man säger att, ja, man säger väl en väldigt massa saker hos prästen när man gifter sig som man sen inte kan hålla.
Nej, så är det.
Förmodligen allting.
Ja, det är därför jag aldrig har varit hos en präst. Jag har varit gift en gång och då gifte jag mig med i Las Vegas honom som imiterade Elvis samtidigt.
Men... Har du varit gift, Olsson?
Ja, varit gift.
Det är ju fantastiskt. Mm. När var detta?
Ja, någon gång början på 90-talet. Ett litet kapell i Las Vegas.
Med en präst som imiterar Elvis?
Ja, präst, jag vet inte. Han svor inte, så det var väl ingen riktig präst. Men innan vi glömmer det nu, alltså, jag tänker fortfarande på den där storyn när du och Olof Lund var i Malmö och det kom förbi en kille och ni intervjuade Jonas Tern, om jag minns rätt. Jag vill bara komma in på detta för att tala om det här VM, alltså vem Claes Ingersson är. Det kan vara många som inte vet vem det är. Han bad Tern då ta en bild på er två, så sa ni, men han är ju mer känd än vad vi är. Jaha, vem är du då? Och Jonas Tern sa, det är jag som är Martin Dahlin. Och detta skämt bara gled förbi den här snubben helt. Så att det är inte så lätt. Och vem var det i HF? Var det inte Alexander Gärnt som sa, han hade ingen aning om vem Jonas Tern var när Simon Tern spelade? Det är väl så? Jag menar...
Nej, han hade ingen relation till honom, och det kan man inte... Det är klart att om man är lite historielös, vilket ju många är, men det kanske inte är så konstigt. Det är ju tecken på att både vi och Tern är gamla. Det som var roligt var ju då att vi sa till den här killen, jo men, för du vet ju hur populärt det är med internationell fotboll nu för tiden, på ett helt annat sätt. Nej, men den här, alltså Jonas Tern här, han har spelat i landskamper och så vidare. Han har spelat i Benfica, Napoli och Roma. Vi sa faktiskt inte Glasgow Rangers, för vi trodde inte det skulle bita lika hårt. Men... Och då var reaktionen, fan har du? Det var liksom, tyckte han att det var ju fantastiskt. Men han visste fortfarande inte riktigt vem det var. Så vi bad dem gå hem och googla Jonas Tern. Jag hoppas att han gjorde det. Men det är när du ändå är inne på det. Det här med 94-spelarna, alltså VM 94, det som vi ständigt återkommer till på något vis. Av någon anledning, i varje fall de i vår, eller en generation som man skulle kunna kalla för vår, som det var så otroligt stort på den tiden. Det kan nog bli lite tjatigt för dem som inte riktigt var med på den tiden, kan jag tänka mig. Men det som jag tycker är väldigt speciellt är ju att så många ändå slutade med, eller fortsatte med fotbollen i sin civila karriär.
Ja, trots att man kanske sa en gång att nej, fotboll, jag ska göra det, jag ska bli dammsugarförsäljare. Men det har du rätt i. Men dessutom tror jag att vem som helst i vår generation kan räkna upp den laguppställningen och se. Det väl...
Ja, vi kan börja med den. Thomas Ravelli föreläser med utgångspunkt från fotboll. Och
plus att han var med, vad heter ditt program nu, Drömälvan?
Proffströmmen, ja. Ja, och han gör väldigt mycket annat fotboll. Mm. Nu är han med förresten i Mästarnas mästare. Det spelas nu in nu, här och nu, tror jag.
Okay.
Högerback Roland Nilsson blev ju fotbollstränare. Ja. Det vet vi alla. Ja. Jocke Björklund, en av mittbackarna, är ju expertkommentator när det gäller La Liga. Han bor i Valencia.
Ja.
Patrik Andersson driver bland annat ett företag som säljer fotbollsresor.
Ja.
Roger Ljung som var vänsterback, han är agent. Claes Ingesson
är nu
utomhittfältare. Ja, det vet jag, han är fotbollstränare. Mm. Jonas Tern blir fotbollstränare, ja. Stefan Schwarz blir fotbollstränare och agent. Och Thomas Bolin, där
har vi det ordinära namnet, just det. Det var det jag tänkte.
Det blev dammsugare med stycken och restauranger och nattklubbar och annat. Fastigheter, mycket fastigheter. Mm. Bombaren, alltså Martin Dahlin, han blev agent. Och Kenneth Andersson, där är vi lite osäkra, va? Men lite han var involverad i offside fotbollsmagasinet. Jag vet inte om han är det på samma sätt längre. Han jobbar väl lite med fotboll han också. Och sen Henke Larsson som var
inhoppare.
Inhoppare och spelade väldigt mycket. Spelade ju från start i den här bronsmatchen.
Ja, gjorde han.
Ja, han blev fotbollstränare.
Ja, Jesper Blomqvist.
Kåmark var fotbollsexpert.
Ja, Kåmark.
Jesper Blomqvist, ja. Kåmark, fotbollstränare och fotbollsexpert och så vidare.
Stefan Rehn var också med i...
Stefan Rehn. Lasse Eriksson, ja, målvaktstränare och var sportchef och så vidare. Inte Micke Nilsson heter jag inte, vänsterbacken.
Nej.
Men, ja, men alla på något vis, stort sett alla hamnade där. Om det är ju... Om dagens kommer Zlatan att jobba med fotboll när han lägger av.
Då har jag sagt att han inte ska... Vad var han sa? Då ska vi bara sitta och röga. Men man, man vet aldrig. Man vet aldrig med
det. Nej, men man vet, det är det jag menar. Att du vet aldrig. Och det finns en väldigt, väldigt stort antal procent som tyder på att de flesta ändå hamnar där. Vilket ju är naturligt. De har ju ägnat stora delar av sitt vuxna liv.
Ja, absolut. Det är... Det är det ofta när man hör någon säga nej du, jag är så trött på det här, jag kommer aldrig. Så då kan man med ålderns rätt liksom göra en liten mental antätning. Jaja, kan man tänka, men det kanske du inte säger om 10 år eller om 5 år eller vad det nu ska vara.
Sen finns det ju spelare som man liksom aldrig trodde, alltså vem trodde att vi att Henke Larsson skulle bli fotbollstränare?
Nej, men då där kommer nu nästa fråga då. Varför kastas inte alla över honom? Alltså, här har vi en av Sveriges absolut bästa fotbollsspelare genom tiderna, en av de största profilerna. Han tränade Landskrona BoIS och det gick inte speciellt bra. Förmodligen beroende på att det inte var speciellt bra spelarmaterial. Jag har ingen riktig koll på det. Men varför kastas ingen över honom? Jag menar, nu försvinner ju tränare till höger och vänster i Allsvenskan. Det vore den första man skulle dra, vore väl Henrik Larsson.
Ja, men det kanske är, jag vet inte om det är någon som kastar sig över eller ringer honom. Inte en aning, det verkar inte riktigt så. Jag tror att ett skäl kan vara att han är liksom lite för mäktig och för stor. Man kan ha till och med för stor respekt i de här lagen. Jag menar, ta något sådär, vilket allsvenskt lag som helst då, BK Häcken. Ska vi ringa Henke Larsson då? Nej, han vill nog inte komma hit. Eller inte ens Elfsborg kanske ringer honom, vad vet jag. Han är lite för stor för oss. Han har ändå spelat i Manchester United och Barcelona. Jag tror att det kan vara så.
Ja, kanske det.
Att man hyser för stor respekt gentemot namnet. Och sen så kanske de tror, nej men han är nog inte intresserad av, varför skulle han komma hit?
Mm. Men nu har han slutfört sin utbildning. Det var väl det som var lite gidor.
Jo, men det har han ju. Men nu är han mer lite ledare och sånt och i Höga Borg. Nej, han kanske har någonting på gång utomlands. Ingen
nej.
Det underliga är ju att han går, med tanke på hur många andra som fotbollstränare som får jobb överallt, oavsett hur det har gått för dem och oavsett vem de är, så är det ju väldigt konstigt att inte han har ett jobb som fotbollstränare.
Ja.
Utan att veta om han kanske har tackat nej till ett i veckan. Det kan man ha.
Nej, jag vet inte. Ingen som helst aning. Men det är ju en liten grej med att om vi tar den här generationen igen från 94-laget. De var så stora och så skickliga spelare dessutom. Jag tror de kan ha för höga krav. På den tiden när jag hade lite känningar i Halmstad så fick man höra att Jonas Tern, det var ju jättekul att de tog honom som tränare, men det gick ju inte så himla bra. Det var ju lite så att han hade alldeles för höga krav. Han ville ju att spelarna, du vet, det kommer någon från Åsa eller Falkenberg som kommer dit, och då så står Jonas Tern och säger, men fan, det så här ska du göra. Alltså det var ju grejen, när vid vissa övningar så kunde det hända att helt plötsligt så sa han, så här gör man, och sen det var ju ingen som var i närheten av att kunna göra det Jonas Tern gjorde. Och då kan han liksom, han kunde inte förstå det, men det är väl inga problem. Jag menar, jag kommer ihåg, du brukade berätta någon story om Bosse Larsson, en gammal
legendar. Ja, men Bosse Larsson, som var ju liksom en fantastisk fotbollsspelare på sin tid, blev tränare i Kirseberg och flyttade faktiskt, de hade alltid tränat på tisdagskvällar. Det här är också en liten anekdot i anekdoten, och det såg han till i alla år, va? Klubben var 70-80 år, alltid tränade på tisdagskvällar, men då flyttade han det, och vet du vad hans krav för att få tränarjobbet, för då var det ju
Jägersro.
Tisdagskvällar var alltid på Jägersro, och han gillade och gillar väl fortfarande att spela på hästar. Men han blev tränare där, men slutade efter ett tag, för att han förklarade för mig att där, när han skulle lära spelare saker och ting, och jag tar du ner bollen på knät här, och sen så lägger du den till rätta, och sen direkt står det en passning bort på andra kanten där, helst gärna lite pressad längs med marken. ja då kunde ju inte den spelaren det. För honom var det ju ganska givet att man skulle kunna slå en sån passning. Mm. Eller göra andra olika moment som han tyckte var ganska enkla och lätta. Men som för de här division 3-spelarna var väldigt mycket svårare.
Mm.
Och då, ja, det är klart att då är den typen av stora spelare som... Det finns ju några som har lyckats, typ så här Johan Cruyff och Jürgen Klinsmann. Om vi nu räknar upp några andra som på något vis har haft möjligheten att ha tålamodet att inse att alla är inte lika bra som du själv var en gång.
Nej.
Därför kan det säkert i många fall vara en fördel att man som Micke Stare, Ricka Norling, om du tar Allsvenskan, eller tar Roy Hodgson och Bob Houghton, ni aldrig riktigt var en extremt bra spelare själv.
Lars Lagerbäck.
Och sen bara tränare. Nej, Lasse Lagerbäck, det finns ju säkert hur många.
Men om du då tar igen Claes Ingesson, så han var ju en fantastisk, viktig kugge och del i landslaget under många år. Men han var ju inte den typen av spelare. Han var ju det man kallade för en slitvarg. Alltså han var ju en riktig knegare.
Ja, men han kallades väl för, vad kallades han för? Ödeshögs Maradona.
Ja. Jo, men det säger kanske mer om Ödeshög än...
Eller? Var det inte det han kallade det för? Jag tror det.
Fan vet jag. Men grejen är, det är det som är så konstigt. Jag kommer sällan ihåg, men varje gång man kör bil genom landet och varje gång man ser skylten där efter Gränna eller så står det Ödeshög, direkt så ser man Claes Ingesson framför sig. Det är fantastiskt.
När detta nu sen så läggs ut på torsdagen, så är jag faktiskt i Borås och ska se Elfsborg mot Standard.
Ja, vad härligt! Då kan man få lite direkta på. Jo, men det är alltid, oj, det är väl kul. Alltså, det känns som, ja, jag vet inte, supportrar och andra verkar strunta mycket i de där Europamatcherna. Men jag var ju ihärdig då när jag bodde hemma fortfarande. Man åkte på HIF och åkte till Malmö och såg dem mötte de här lagen. Jag tycker det, en liten, vad heter det, så det var också ett sånt gammalt uttryck, en liten doft av den finare världen, även om det bara var Standard Liège typ som kom till Olympia.
En liten krydda i vardagen.
Oh.
Jaha. Ja, men jag älskar det här också, jag ser fram emot det, men jag gick ju till och med titta på tipskuppen förra morgon när de spelades mot Carl Zeiss Jena och sånt.
Mm.
Men those were the days. Det var ju faktiskt ett tag sedan.
Var det de som kommer du ihåg en som hette Harry Jönsson, hette han, va? Han var, ja, spelade Malmö FF. Jag tror han var någon sorts, han var lagledare, eller jag tror när Roy Hodgson tränade MFF. Och jag såg dem en sommar, de mötte något sånt, om det nu var Carl Zeiss Jena, jag vet inte. De låg ut de där matcherna på sommarna ute i Teckomatorp och ute på småort och ute i Skåne för att locka folk och sånt där. Då vet jag, Harry Jönsson sa att de kom med två bussar, sa han. Så han sa, varför då? Varför åker med två bussar? Ja, för den ena skulle gå i sönder.
Harry Jönsson hade där ett skämt. Istället så, hans son Peter Jönsson blev ju en ganska bra allsvensk mittback han också.
Ja,
en lång,
ja, jag kommer ihåg
en lång räke. Ja. Ja, så är det, Olsson. Vad händer i New York då? Jag förstår att på talen är vi ändå inne på ämnet gamla fina hjältar. Lite osökt så kommer vi in på ditt New York Yankees, ja, det du håller på, va? Brännbollslaget.
Ja, jag håller. Men jag är lite fascinerad av dem. Framförallt är jag fascinerad av att när jag var här i våras gick det ganska bra. Man trodde att det här skulle kunna vara ett lag, definitivt ett lag som skulle kunna gå långt och kanske till och med hamna i World Series, alltså i finalen. Och nu är de första gången på över 20 år, tror jag, som de missar slutspelet överhuvudtaget. Men det är inte det handlar om, utan helt plötsligt så var det en spelare som jag inte hade riktigt koll på, som heter Marino Rivera, som slutade. Han har spelat 13 år i Yankees och 1000 matcher för dem. Och alltså jag visste inte riktigt vem han var, men jag har ju lärt mig det nu den här veckan. Jäklar vilka hyllningar det har varit. Alltså det var liksom 70 000 människor på sista matchen på Yankee Stadium. De tryckte upp dockor, de gjorde allt. Alltså hela stan var på benen, som han sa förr. Det har varit någon riktig sån här. Och du vet vad, en sån här klanurysen jag tänker på det. När han var sån relief pitcher, så han kom in på slutet och kastade några bollar där och slog. Och sen så kommer då två spelare ut, en av Derek Jeter, legendaren, kommer ut och säger okej, vi ska byta pitcher. Och detta var liksom ett sånt ögonblick. tala om Hollywoodfilm. Alltså det är liksom ja. Så här va. Och då tänker jag, jag tänkte direkt när jag såg det så tänkte jag på när Olof Mellberg kallades hem till den där landskampen på Zlatan Arena. Jag såg aldrig ens när han fick en blombukett, om det, jag vet inte ens om det var herr Nilsson själv som, eller om han hade skickat ut någon handlangare och ge Olof Mellberg en legendar, fick en blomsterbukett. Och det märktes knappt att tack för den här tiden. För så fick han en guldklocka, han fick en blomsterbukett och man, ingen jävel såg det. Alltså ingen i New York har kunnat undgå att den här Riviera har slutat spela. Det är liksom
alltså, hur duktiga... och det här är så, jag håller med dig så att vi har varit inne på det här många gånger, hur usla vi är på att hylla våra gamla hjältar, ofta ska den få skit istället.
Precis.
Eller som i Ralf Edströms fall liksom utnyttjas genom att man ska ringa honom och så ska han säga något elakt om någon och så ska det byggas upp och så ska han få skit för det. Det här med Olof Mellberg, jag la ju märke till det också när jag var där. Alltså, här har man liksom en modern arena med tv-skärmar, klipp ihop något snyggt med lite musik, ja. Presentera nu igen här. Ta inte det i samband med, det är ju stenåldern att ta det i samband med en sån här att lagen står uppställda och det är jättebråttom och det är 30 sekunder tills man ska börja. Ta det i paus, ta det långt före matchen, presentera honom, det här har han gjort. Herregud, bygg upp det. Så fruktansvärt usla på det. Och inte bara den här själva ceremonin, för den det borde ju också finnas tycker jag, men det finns ju så mycket annat att vi sen bara glömmer bort våra gamla hjältar. Och vi är bra på det, och oftast är vi väldigt bra på att pissa på dem istället, vilket jag tycker är otroligt beklagligt.
Nej, jag tycker ju som att det är så många Hollywood-filmer som har gjorts om amerikanska idrottshjältar. Och, alltså vi gör ju inga sådana filmer i Sverige. Vad gjorde sen, vad heter Bo Widerberg gjorde det, Fimpen, som de har väl lite sig. Så han älskar ju fotboll, Widerberg, men filmen var inte speciellt bra. Men här kan du gå och se.
Nej, det var inget fel på Fimpen, det var en bra film.
Tyckte du det?
Ja, nu var det ju länge sedan jag såg, ja, det säkert 35 år sedan, men
och då var du bara, mer än så. Då var du bara 5 år och filmen hade väl inte kommit då till Kirseberg eller vad det är.
Det var inget fel på Fimpen.
Nej, okej okay då.
Och han som spelar huvudroll i Fimpen, Johan, i släkt med Billy Olsson och har spelat två matcher i TV-laget.
Ja, då förstår jag varför du gillar den filmen. Det är din favoritfilm nu tycker
jag. Ja, men det var ju för fan inget fel på den filmen.
Ja, jag tyckte det var fel på den.
Okej. Okay. Ja, men det var lite rolig. Han var med där med Ralf Edström och Roland Sandberg och de boysen klipptes in. Ja, det var Johan Bergman tror han heter. Fimpen alltså. Han är ganska liten fortfarande.
Det var därför han kallades.
Så vet jag. Du, New York Yankees, jag tänkte på dig. Deras, vet de om själva, det vet de förstås, att deras liksom kepsar är så, det är liksom jättemode att ha just deras keps.
Ja.
Jag ser ju väldigt många idrottsstjärnor och andra människor, kända människor i alla fall på bilder, som har just en New York Yankees keps. Det är liksom lite fashion.
Ja, det vet de mycket.
Vet de om det själva?
Det vet de alldeles säkert om. De säljer väl kepsar för miljontals dollar i hela världen varje dag. Så att det känner de säkert.
Men att det ju blev just den kepsen och inte liksom något annat.
Ja, nej, men det är svårt att... Det är väl de. Nu handlar, alltså det är många som nu tycker också att nu kanske baseballen blir ointressant i slutspelet, för att det är med att Yankees är borta. Nu står still. Jag kommer inte ihåg vilka som spelar World Series i fjol, men det var bara 4 matcher. Ingen liksom brydde sig. Va? Det är lite så. Det ska vara Stockholmslag, som i Sverige. Det ska vara Stockholmslag, IFK Göteborg och Malmö FF. Alltså är det inte de så gälls det inte riktigt på samma sätt. Så det är alltså en drömfinal är ju alltid mellan New York Yankees och Boston Red Sox, så det blir det inte nu. Och grejen är att om vi nu går över till de som springer och tacklas och spelar rugby med en jäkla massa skydd på sig. Så Giants, de har nu förlorat 4 matcher i rad. De har aldrig, det har aldrig hänt, eller det är väldigt, väldigt länge sedan som New York Giants har gått in och förlorat de 4 första matcherna. Och igår åkte de på en sån utklassning som var helt otrolig. Och grejen är att Super Bowl i februari nästa år, det ska gå i New York, va? Det ska gå på MetLife Stadium. Aha. Och det var liksom, du vet, det var krattat för att Giants skulle vara ett av lagen som skulle spela det. Och så kommer det nog inte att bli nu, det kan jag nästan garantera.
Vilka blir det då? Vilka är favoriter?
Det vet jag inte. Fråga. Jag håller på New Orleans Saints, så de spelar ikväll. Så att när ni hör detta så vet ni hur det har gått för dem. Då kan de ha 4.
Hur gör det för Tampa Bay Buccaneers?
Buccaneers, de förlorade mot Cardinals igår med 13-10. Och sen kan man, man kan inte läsa tabellerna här. De har ju liksom med procent och match och...
På tal om keps och kläder och annat, så har jag ju, det är ju match i Östersund här då 19:20, du vet, den svenska hösten är här. Just de fotbollsmatcherna är elljus och mörker, jag gillar ju det, det är ju jäkligt coolt. Det jag möjligtvis inte uppskattar, det är ju den svinkyla som kan infinna sig oavsett var du är i landet, men kanske framförallt då i Östersund, som man sedan är på fotboll framåt 21:45 tiden, då börjar det bli bita lite i skinnet. Så jag har ju packat ner för första gången i år då till en fotbollsmatch. Det är curlingkängorna är framme. Det är, jag kör underställ, tröja, liten tunn dunjacka, kavaj, rock, halsduk och vantar. Inte mössa, för det kan vi kan inte ha mössa när vi jobbar. Det kan bara tjejer ha i rutan. Vi killar får inte ha det. Det är jättekonstigt. Så är det. Så att nu har man packat på. Dock ingen sån rånarluva. Det är populärt annars. Det gjorde ju Lennart som bra ändå på slutet, när han ändå tyckte att det var fjanterier att kasta ut dem. Jag skrev en tweet om detta.
Jaha.
För att jag läser då att det finns många bland annat så säger AIKs vd Thomas Etzelius, när han tar avstånd från rånarluvar, att jag förstår inte varför man har rånarluvar på sig när man ska gå på fotboll. Mm. Och det kan man ju, det är ju väldigt underligt att inte han förstår det. Det är ju precis samma skäl som varför man har en rånarluva på sig när man rånar en bank eller gör någonting annat som innebär att man inte vill synas. Så det kan inte vara så jävla svårt att förstå. Men det är ju väldigt underligt att fotbollen i Sverige, till skillnad från ett vanligt demonstrationståg då, eller vanlig demonstration eller allmän samling, inte har något sånt maskeringsförbud. Inte för att jag trodde att vi skulle behöva ha det, men uppenbarligen är det så. Och det är ju lite jobbigt. Jag vet inte om dessa nyheter når dig, eller om vi ska trampa in på den minerade marken. Nej, ibland så måste man ju på något vis säga att om det är någonting man måste, om man någon gång ska säga någonting som gör att inte någon annan skyller på någon annan, så undrar jag hur många fotbollsvänner som tycker att det är okej att gå på fotboll maskerad som en rånare.
Nej, det är kanske fler.
Det
är kanske fler än vi tror. Jag vet inte, jag kommer ihåg när Staffan Tosell, du vet, Expressens för detta chefredaktör, han var ju ordförande i Hammarby några timmar, kändes det som. Och han skrev ett öppet brev där han tyckte att på Söderstaden ska man inte gå i rånarluva. Några dagar senare så hade han ju sagt upp sig efter alla hot och som riktades mot familjen och sånt. Så att jag vet inte, det är väl så.
Det är så mycket som är tråkigt, men att man lever i en sån ljusblå fotbollsdunster att man inte trodde att man en dag skulle sitta och säga nej, nu tycker jag att vi inför ett förbud mot rånarluvor på fotbollsmatch. Trodde man att man skulle sitta och säga det?
Nej,
att man skulle behöva sitta och säga det?
Nej.
Jag orkar inte längre.
Nej.
Jag är trött på skit.
Ja.
Ja, Zlatan är ute och säljer en bok. Det slog mig här när jag läste nyheterna om varför Uli Hoeneß nu var förbannad på Zlatan, för han hade sagt någonting. Jo, det är ju boken som ska säljas i Tyskland. Fy fan, han är ju en magisk PR-magnat. Denna man. Han gör ju massor av intervjuer nu igen.
Ja.
Och han lyckas reta upp någon. Kan ju inte bli bättre om man nu ska sälja en bok.
Det är fantastiskt på detta. Men jag läste, tror det var Expressens kultursida, Björn af Kleen, en skribent som jag gillar väldigt mycket. Han skrev om jag kommer inte ihåg vad han heter nu, han som skrev din favoritbok, En man som heter Ove, sådär. En ny trend bland sådana här. Och då hade han pratat med en på Bonniers förlag som hade sagt att ja, vi trodde ju till exempel när vi skrev ut Zlatans bok så sa vi, ja, vi kanske räknar med 60 000 ex. Så hade Zlatan sagt, nej, ni kommer att sälja 600 000. Och han på Bonniers sa att liksom, jag tänkte, är det inte klok? Men de sålde ju 600 000 ex av boken. Jag tycker det är fantastiskt.
Ja.
Ja.
Det är ofattbart egentligen. Och nu så, tror du den hamnade, vi har varit inne på det tidigare, tror du att den skulle den hamna i USA till slut?
Nej.
Den finns väl på engelska redan, jag tänker.
Ja, i England finns det ju, men jag menar, han är ju inte så känd, är ju inte här. Men det står ju, när man läser om europeisk fotboll, så hans namn står i rubrikerna lika mycket som, idag står det om Luis Suarez, eftersom han gjorde mål för Liverpool och sådär. Men det står väldigt ofta, så står det Ibrahimovic scores och så här. Men Nej, jag tror han måste ha ett annat förhållande till landet om den boken ska kunna ges ut här och bli en storsäljare. Jag vet inte. Jag trodde ju att de, efter att ha pratat med både Zlatan och hans hustru då, Helena, jag var ju nästan säker på att de skulle flytta till Los Angeles eller New York. Liksom. Men jag, nu är jag inte så säker längre. Det här långa kontraktet med PSG, det är väl...
Jag vet inte, men han, du sa hustru, han är inte gift.
Nej, jag ändrade mig ju direkt ju.
Men ändå, ja. Du är inne där ändå, prästgrejen.
Ja, men det är därför vi svär ju väldigt mycket. Vi ska kanske bli präst.
Ja, ärligt. Det pågår ju en tävling, så jag vet inte hur mycket idrott är egentligen. Det får väl någon annan svara på. Men jag har ändå alltid varit fascinerad av America's Cup, som är seglingstävlingen.
Mm.
Trots att jag är ju möjligtvis färjan mellan Limhamn och Dragör, som man kunde ta någon gång då och då. I övrigt mindre båtar så brukade jag på något vis backa ifrån. Men det är ändå riktigt coolt att följa den här America's Cup. Det är inte hur stort det är i America just.
Ja, det är jättestort. Men nu är detta så här. Vissa har en blind sida för någonting. Det står om detta. Ja, det är tv och det är tidningar. Och det är så himla mycket. Och jag är helt liksom ointresserad. Jag kan inte sätta mig in i det.
Men de är ju på väg att hämta upp nu Oracle.
Jaha.
De låg under med jättemycket när de var väg att hämta upp.
Jag trodde det var slut.
Ja. Nej, de seglar på som fan.
Men du har ju, vadå?
Eller kanske är slut när detta sent.
Vadå Limhamn, Drago? Du har väl åkt mindre båtar, du har väl seglat Gotland runt om jag minns rätt.
Ja, men det är ju det som är grejen. Och sen så fick jag då ett erbjudande om att göra något reportage för Nyhetsmorgon och lära mig att segla lite grann. Jag vet inte fan hur mycket jag lärde mig. Och då skulle jag vara med på en Gotland runt med den här fantastiska skippern Klabbe Nylöv, som är lite seglingslegend i Sverige. Och då var det en trimaran, hette det. Jag visste ju då inte vad det var för någonting, men det var ju som en katamaran, fast det var tre sådana tunnor under. Fattar du?
Ja, ja.
Alltså så att den var liksom som en dubbel så stor. Och då säger jag, kommer ihåg när vi såg båten, och då frågar jag lite grann, för det är liksom inte så mycket utrymme på den, då frågar jag, för den är ju då, det är liksom ett nät mellan de här olika flytdonen under. Ja, du fattar vad jag menar, va, Olsson?
Nej, jag vet inte. Jag sitter nu fortfarande och tänker på varför det heter kung och inte herre och drottning och dam.
Nej, men skit i det. Men då säger jag i alla fall Klabbe, jag frågar honom, vad gör man när det liksom inte händer så mycket? När man inte är aktiv och seglar och vevar och allt sånt som man fick göra. Även jag fick göra. Ja, då är man på... är man ute på nätet? Eller är man här ute på nätet, sa han. Och då trodde jag att... I min idiot så sa jag, fan, har man en dator? Alltså? Har ni uppkoppling? Då var det, nej, men då skrattade han. Då var det här nätet man skulle ligga på. Så låg man ju där. Och det stora problemet blev ju, för det här, det blåste inte så mycket. Det var så att det fanns ju en liten... Nu kan det här bli lite äckliga detaljer om ni sitter och käkar. Då får ni äta upp och gå vidare sen. Men det var ett litet utrymme där nere som var liksom som en liten... Det skulle vara så lite som möjligt och vägas lite som möjligt. Och där kunde man kanske en eller två sova i någon slav. Men det fanns liksom ingen toalett.
Nähe.
Så att man pissar var ju, slå en drill var ju inga problem. Det var ju bara till att inte behöva inte hänga ut den, man kunde hänga ner den ner genom det här nätet. Men nummer två var ju värre. Men där är de seglarna, de bara tog fram en varm blå hink med ett snöri som man kunde dra ner i vattnet. De satte sig bara, ja, ungefär som du, jag sitter och tar en kopp kaffe liksom.
Mm.
Tog de fram hinken och satte sig och gjorde vad de skulle göra på hinken där. Jag tyckte ju det var, jag ville ju åtminstone ha en dörr att låsa mig. Jag tyckte det var lite halvjobbigt. Men tänkte man kanske kan hålla igen i två dygn.
Mm.
Så serverades det, eller det blev ju 2,5 dygn då, serverades det frystorkad mat. Första dagen var det en indisk curry.
Ja.
Och andra dagen, detta är sant alltså, det var det. Och första dagen var det en indisk curry och andra dagen var det chili con carne i denna frystorkade maten. Och är det någonting som frystorkad mat kan göra, har jag lärt mig, det är att få fart på grejerna.
Mm.
Så att jag tyckte det var jävligt jobbigt, men till slut så fick jag ta fram hinken.
Ja, men vadå, satte man hinken på däcket eller i nätet?
Ja, på nätet där, alltså bland alla andra.
Ja, ja.
Så jag fick be folk, nu fick jag ändå be folk vända sig om. Så nu låste jag dörren så, och så fick de vända sig om.
Mm.
Och så fick man liksom göra det i hinken. Men då, för att gå in på detaljer, vill man gärna trycka in pung och allt därtill i själva hinken. Mm. Det är inte så jävla lätt. Så man fick, ja. Ah, ja, det kan vara kanske bara en parentes, men det kanske stryks av redaktör och Bengtsson det här.
Nej, det var
det kanske är för mycket.
Det var spännande.
Det är kul, ja. Och då undrar jag, hur gör de på America's Cup? Det är ju ändå lite proffsiga.
Ja, nej, jag vet inte. Jag vet inte hur stora
de har toalett.
Ja. Jag menar, de, när man åkte katamaran till Köpenhamn och Kastrup där, det var toalett på dem. Man gick in och låste.
Det var inte en katamaran, det var en vanlig svävare.
Ja, men det var väl typ.
Det var ingen katamaran.
Typ.
Nej, det var inte ens typ. Det var en svävare.
Nej, det var lite katamaran var det. Det var en katamaransläkting.
Nej, det var en svävare. Vadå, det var inte, svävare? Jag har inte alls
du menar att... Vadå? De som... Okej okay då, inte de som gick till Kastrup, men de som gick till Köpenhamn, de som liksom körde ut ur hamninloppet och sen så reser de sig upp och så kör de på...
Ja, för då var det ju som att det var liksom en flytkudde som de pumpade upp och så svävade den fram.
Nej, inte...
Med en sån liten visp i som en sorts motor.
Nej, inte de gamla som gick upp, de gick liksom på två typ surfbrädor där.
Nej, det var... Okej då. Okej. Det är klart det var en katamaran.
Nej, du har övertygat mig, men lite var det.
Vi kan ju inte segling direkt. Däremot så kan vi ju ord och så. Jag har ett veckans, nämligen veckans ord. Mm. Och det är vi tillbaka där lite på radiosporten när vi har varit innan, när vi har pratat om våra vänner, nämligen transatlanterna.
Ja.
Jag lyssnade på radiosporten som jag gör ganska ofta för jag tycker det är kul nu när fotboll och allting är igång här på slutet. Och då är det ju väldigt ofta som fotbollskommentatorerna använder sig av ordet för att positionera spelarna så att man ska förstå vad de är. Vänster inner position. Mm. Hur många under 40 vet vad vänster inner är någonstans?
Ja, men jag har inte hört det. Men jag har också lagt märke till man säger komma fram i vänster innerposition. Ja, så ja. Men de som...
Ja, var är, men då ska du, vi vet ju. Förklara för mig, var är en vänster inner?
Ja, men det var ju den som var innanför vänster yttern.
Ja.
Mm. Mellan vänster yttern och centern.
Men det finns ju inte, det finns inga inrar idag.
Nej, men positionen finns ju.
Nej, inte ens den finns ju. Förklara du för en 25-åring, Såg ni han Ove Kindvall på vänster innan? Nej, men det finns ju ingen... Det existerar ju inte ordet. Varför lägger man inte bara ner det då och använder sig av ett annat?
Ja, det...
Ja, vi säger ju inte fingo och jingo till kyrkan.
Va?
Vi använder ju som nya ord hela tiden. Ja. Men just... Alltså vänster innan, när här slutar man med vänster... Någon gång på 60-talet.
Ja.
Vet du hur länge sedan det är?
Ja, det är...
Ja, det är över 50 år sedan. Ja. Men man är fortfarande i vänsterinnerposition fast man har ju, fast merparten av lyssnarna har ju aldrig överhuvudtaget varit i närheten av en vänsterinner.
Nej. Men de var ju bara
överallt så finns det ju nya ord utom just hos radion och radiosporten där finns det fortfarande en vänsterinner.
Ja. Men de som säger då vänsterinner, de är ju under 40.
De har lärt sig det. Det här var hon, vad heter hon nu, som är skicklig kommentator som sa just i vänsterinnerposition. Mm. För att förklara vad man var. Ja. Inte vid mittcirkeln, inte på vänster förstår jag, men inte på högerbacksposition, inte mittbacksposition, inte mitt på planen, inte andra tredjedelen, inte förstår du? Ja, nej, just vänsterinner. Ja. Och det är väldigt speciellt att det lever kvar. Det var mitt ord. Jag tror att många håller med mig om att de inte riktigt vet vad det är. Ja. För att de har aldrig hört talas om vänsterinner. Eller vet inte vad en vänsterinner är. Nej. Har du någon veckans?
Ja, jag hamnade ju väldigt otippat på en konsert i Central Park. En som var med i Swedish House Mafia, Steve Angello.
Hur var det?
Det var faktiskt väldigt, väldigt roligt. Det var ju väldigt roligt att komma lite backstage och där hängde ju de här Hilton-brudarna, Paris Hilton och Nicky Hilton, och det var liksom champagne och det var liksom groggbord och det var ju sponsrat av någon vodka, hela det där VIP-området. Så. Men ja. Jag blev förvånad över att jag älskar ju hänga på allt sånt här, allt som har med musik, underhållning och även backstage på sportgrejer. Det, jag tycker det fortfarande kan fortfarande gå lite som ja, gamla tider svävar till Kastrup, liksom att man är på de där kuddarna efter jag var i Toronto och såg den här galan med Alexander Gustafsson. Så jag tycker det är jätteroligt. Men jag blev förvånad över att jag tyckte det var så häftigt när han spelade också. Det är ju inte riktigt min musik ju, men det var fascinerande att se. Det var utomhus i Central Park i lilla arenan, i och för sig 5-6 tusen personer, och som alla var liksom, ja du vet, så här, lite extatiska. Och sen så stod man där i parken och var en fantastisk kväll, och alla skyskaporna runt omkring lyste upp. Det var, ja, jag tyckte det var otroligt häftigt.
Vad häftigt. Ja, men vad härligt då. Hur hamnar du, jag förstår inte riktigt hur man hamnar, är det för att du kan musik?
Jag vet inte vad det är som händer, jag är överallt. Är det inte Bruce Springsteen så är det Alexander Gustafsson, och så är det housemusik i Central Park. Det,
du säger att du är överallt, men jag kan försäkra dig om en sak, vet du vad du aldrig är?
Östersund.
Och, ja det stämmer, och mer.
Nej.
Du är ju aldrig i vänsterinneposition.
Nej, det har jag aldrig varit. Aldrig någonsin. Nej, möjligtvis, nej, men möjligtvis centerhalv på den tiden, men aldrig i vänsterinneposition. Det kan jag, det har
om du inte rätt. Skulle bli refererad av Radiosporten, då kan du vara i vänsterinneposition. Ja,
men då är det nog mer politiskt.
Ja, vad härligt. Mm. Skönt att höra att livet leker och så. Ut och ta några kycklingdingar nu, så ska jag ut
och titta till. Jag ska in i ugnen direkt.
Själv så ska jag då se vad Östersund har att erbjuda denna måndagkväll. Ja. Bortsett från Östersunds FK mot Örebro SK. Ja. Det är det liv jag lever, men jag är inte bitter.
Nej, absolut.
Jag kämpar vidare.
Det finns säkert kycklingdingar där också.
Olsson, ha det så bra, så hörs vi igen nästa vecka.
Samma. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.